Du lyssnar på Hud av Mo Heider i översättning av Anders Bellis, uppläst av mig, David Bok. Kapitel 1. Mänsklig hud är ett organ. Huden är kroppens största organ och utgörs av läderhuden, överhuden och ett lager underhudsfett. Om den avlägsnas intakt och breds ut täcker den en yta på nästan 2 kvadratmeter. Den väger en del också. Alla proteiner och allt vidhängande fett gör massan enorm. En frisk vuxen mans hud väger mellan 10 och 15 kilo, beroende på hur storvuxen han är. Lika mycket som ett storvuxet småbarn. En kvinnas hud väger marginellt mindre och täcker en mindre yta. De flesta medelålders män, till och med de som bor ensamma i avskilda delar av samhället, skulle inte ha ägnat en tanke åt hur en kvinna skulle se ut utan sin hud. Inte heller skulle de ha någon anledning att undra över hur hennes hud skulle se ut om den låg utspänd och fastnålad på en arbetsbänk. Men så är de flesta män inte som den här mannen. Den här mannen är en helt annan sorts människa. Kapitel 2. Djupt inne i de regnblöta skogarna i Mendip Hills i Somerset finns 8 översvämmade kalkstensbrott. De är sedan länge nedlagda, men av ägarna numrerade från 1 till 8 och placerade i hästskoform. Nummer 8, längst ut i sydvästlig riktning, snuddar nästan vid vad som i trakten kallas älvgrottorna. Ett system av fuktiga grottor och gångar som tränger djupt ned i marken. Enligt traktens folktro finns hemliga gångar i grottsystemet. Gångar som leder in i de gamla romerska blygruvorna. Enligt legenden använde älvorna tunnlarna som flyktvägar. Det sägs att på grund av 1900-talets alla sprängningar löper tunnlarna nu ut i de översvämmade kalkbrotten. Polisinspektör Flea Marley, chef för Avon och Somersets dykenhet, gled ner i kalkbrott nummer 8 strax efter klockan 4 en vacker eftermiddag i maj. Hon tänkte inte på hemliga gångar. Hon letade inte efter hål i väggarna. Hon tänkte på en kvinna som anmält saknad 3 dagar tidigare. Kvinnan hette Lucy Mahoney. Och polisen trodde att hennes lik kunde ligga här nere, någonstans i den stora dammen, insnärjt i sjögräset på någon av klipphyllorna. Flea gick ner till 10 meters djup och malde med underkäken i sidled för att trycka ut jämna i öronen. På det här djupet var vattnet kusligt, nästan petroleumblått, och skimrade svagt av den mjölkvita kalkstensdamm som hennes simfenor rört upp. I vanliga fall var det vatten hon dök i nollsiktigt, som att simma i soppa. Vilket medförde att hon var tvungen att göra allt med hjälp av känslan. Men här nere hade hon minst 3 meters sikt. Hon simmade bort från platsen där hon dykt i. Trevade sig fram längs kalkstenbrottets vägg tills livlinan var spänd. Hon såg varenda detalj, varenda svajande växt, vartenda stenblock på botten. Alla de platser där en kropp skulle ha kunnat bli liggande. Inspektören, poliskonstapel Wellard, hennes ytkontakt, talade i sin mikrofon. Hon hörde hans röst lika tydligt som om han stått bredvid henne. Ser ni någonting? Ja, mumlade hon. Jag ser in i framtiden. Va? Jag kan se in i framtiden, Wellard. Jag ser hur jag kommer upp härifrån om en timme, skakande av köld. Jag ser besvikelse i allas uppsyn över att jag kommer tillbaka tomhänt. Hur så? Jag vet inte. Tror bara inte hon ligger här nere. Det känns inte rätt. Hur länge har hon varit saknad? 2,5 dygn. Och hennes bil, var står den parkerad? 800 meter härifrån. På B3135. Tror de att hon var deprimerad? Hennes före detta förhördes när man skrev rapport och hon anmälde saknad. Han är bergsäker på att hon inte var det. Och det finns ingen annan koppling till det här kalkstensbrottet. Inga ägodelar. Hon har inte varit här förut eller någonting. Nej. Flea simmade vidare med navelsträngen, luft- och kommunikationsslangen som förbandade med markytan efter sig. Kalkstensbrott nummer 8 var en ökänd självmordsplats. Kanske polisens utredningssamordnare, Stuart Pierce, inte höll med familjen om Lucy Mahoneys sinnestillstånd. Kanske var det därför han stuckit just den här nålen i kartan och skickat ut dem på det här söket. Antingen det, eller så grep han efter halmstrån. Hon hade stött på Stuart Pierce förut. Hon trodde att det var det senare. Kunde hon simma, Wellard? Det glömde jag fråga. Ja, hon var en skicklig simmerska. Om hon begått självmord måste hon i så fall ha gjort det med tyngder, en ryggsäck eller...